Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
Och med mig Johan. Vi jobbar båda två på SISU Idrottsutbildarna.
Nu närmar sig julen.
Ja, det är ju väldigt nära nu. Bara några dagar kvar. Har du handlat alla julklappar än?
Nej, jag har säkert någon kvar.
Ja.
Man är aldrig helt säker på att allt är klart.
Nej, det brukar alltid finnas någon kvar, tänker jag också. Någonting som är lätt att glömma kring julen också, att det är ju inte bara en högtid där det är väldigt mycket gemenskap, utan det är också en högtid där väldigt många känner någon typ av ensamhet kopplat till att man inte har de där nära och kära att faktiskt fira med, eller kanske inte känner sig helt trygga med sina nära och kära.
Nej, precis. Julen brukar kunna vara en sån högtid där man kan dricka alkohol och att vissa barn kanske är otrygga, som du säger, eller lever i underförhållanden där det finns mycket alkohol runt omkring under sådana här typer av högtider.
Vi har därför valt att avsluta den här höstens säsong av Här pågår föreningsidrott med att träffa Barbro Henriksson som är har varit engagerad i IOGT-NTO seniorförbund Junis i väldigt lång tid.
Och Barbro pratar mycket med oss om hur man som ledare bland annat i en idrottsförening kan bemöta barn som man misstänker kanske lever under sådana här otrygga förhållanden. Eller också hur man bemöter dem som man vet om och som behöver prata om det.
Ja, hon är ganska tydlig med att vi bär ett ansvar alla som finns runt omkring. Och kan man som idrottsledare, eller misstänker man som idrottsledare att det försiggår någon typ av problematik kring ett barn i ens lag eller sådär, så finns det alltid stöd att få, och hon menar att man har en skyldighet att faktiskt ta tag i den här frågan. Och ett jättebra stöd att skicka med er som lyssnar på det här är att man kan ringa BRIS stödlinje för idrottsledare. Telefonnummer och så hittar man på bris.se. Så nu tar vi och lyssnar på Barbro när hon kommer med några praktiska tips om hur man faktiskt kan upptäcka att ett barn lever i missbruksförhållanden och hur man som ledare kan bemöta den typen av problematik.
Barbro Henriksson, jag är anställd på IOGT-NTO:s juniorförbund Junis sedan 4 år tillbaka. Där jag är projektledare för ett projekt som heter Rescue jag vill, jag kan, jag törs. Där man jobbar med att kika på om vi kan stärka barn i svåra livssituationer genom ett specifikt skolmaterial. Men här idag så står jag nog mera hos er för att jag har en lång erfarenhet av att möta både barn och vuxna från familjer med alkohol- och drogberoende. Ungefär 30 år har jag varit professionellt verksam inom det området.
På vilket sätt har du mött de familjerna?
Det började med att jag jobbade på någonting som heter Ersta vändpunkten, som var den första stödgruppsverksamheten i Sverige som mötte barn från de här familjerna. Både barn och tonåringar. Jag jobbade där i 15 år, var bland de första. Ibland så vågar jag hävda mig och säga att jag är en av pionjärerna. Och efter det så har vi utbildat väldigt, väldigt många. Så man kan säga att de allra flesta stödgrupper idag för just den här målgruppen, alltså barn ifrån familjer med alkohol- och drogberoende. De allra flesta grupperna har kommit ur Ersta vändpunktens arbete som började i början på 1990-talet.
Mm. Hur kan den här typen av möten se ut? Jag förstår att det kanske inte finns något typiskt möte, men vad är sånt som du behöver förbereda dig på när du möter både barn och familjer?
De här stödgrupperna som jag då främst har jobbat med. Jag har jobbat i 16 år har jag jobbat i direktkontakt med barn i grupp. Då är det ett manualbaserat program och då möts man 15 veckor. Så då har man 1,5 eller 2 timmar varje vecka som man träffas. Och då jobbar man enligt ett speciellt program. Och sen så träffar man ju alltid, alltså har man med barn att göra så har man egentligen med hela familjen att göra. Man får mammor och papper och mormor och morfar på köpet liksom. Så att vi har ju både då haft familjeträffar som ingår i programmet. Man träffas vid inskrivningar och kanske man behöver ha ett specifikt samtal för att man, ja, det är någonting hos barnet som oroar mig. Och då kan jag behöva prata lite extra vad det här står för och vad man kanske behöver göra mera än att barnet enbart går i den här gruppen. Men nu är det ett tag sedan som jag jobbade med det konkret. Men efter det har jag fortsatt att utbilda stödgruppledare. Samt att jag handleder också stödgruppledare runt om i Sverige.
Vad är det som har fått dig att vilja jobba med den här frågan?
Det är ju naturligtvis en personlig bakgrund. Jag själv är inte barn till alkoholister eller narkomaner. Men däremot så fanns det här i våran släkt. Så att det har ändå påverkats alltså generationsvis. Och att jag även som ung vuxen träffade på partners som hade den här problematiken. Så på den vägen blev det att jag kom in i det här. Från början är jag psykiatrisk arbetsterapeut. Så att jag var ju liksom inne på det här med människor ändå. Men jag bytte från vuxna, unga vuxna till barnen och deras familjer.
Mm. Hur vanligt skulle du säga att den här problematiken är?
Ja, men den är så vanlig så att vi ser den ju inte. Vi vill inte se den. Det finns olika uppskattningar gjorda när det gäller barn. Hur många barn som lever i en miljö som präglas av alkohol och droger mer och mindre. Det finns ju allt ifrån ett riskabelt bruk men som ändå påverkar socialt till alltså ett rent beroende där personen är riktigt, riktigt sjuk. Men om man tittar på olika studier så finns det en studie som säger att vi har ungefär 100 000 barn. Och med barn menar jag 0-18 år. 100 000. Men då har man bara tittat på barn vars föräldrar har fått vård inom hälso- och sjukvården. Mm. Och det vet vi ju att det är långt ifrån alla som kommer dit. Så att en annan studie, Folkhälsoinstitutet gjorde den för några år sedan. Då räknar man med nästan 400 000. Jag tror att det var 385 000. Så att det är väldigt, väldigt många. Och man säger en 4-5 barn i varje klass som har det här mer och mindre.
4-5 barn antagligen i varje idrottslag eller grupp också kanske?
Ja, åtminstone ett par stycken tänker jag. Alltså, för om vi tänker en skolklass, 4-5 barn, så kanske det inte just de 4-5 barnen som går iväg till idrottsrörelsen, men alltså, du har säkert ett par, tre stycken i en lite större grupp på en 20-30 barn. Det tror jag ju.
Hur ser kopplingen ut? Eller vad har idrotten för roll för de här barnen, skulle du säga?
Alltså jag tänker att all organiserad fritidsverksamhet är jätteviktig. Prata med så kallade vuxna barn till alkoholister och fråga vad är det som fick dig ändå att må hyfsat bra? Jo, men det var min gympalärare, eller det var hon i fotbollen, våran tränare. Hon såg mig. Hon sa hej, hon såg när jag hade klippt mig. Så att det här att det finns någon annan utanför familjen som ser mig, hör mig, bekräftar mig är så otroligt viktigt. Och man kommer in och är i en gemenskap också med andra barn.
Jag har ju haft en bakgrund som tränare själv. Och där har jag haft som mål ofta att varje träningskurs ska jag säga någonting till varje barn. Då, även om man har en grupp på 30-35 stycken. Och det har ju blivit bara någonting som jag har lärt mig. Men nu när jag hörde du säga det här känns det som att det får ju en helt annan vikt också i varför man faktiskt ska se till att göra det. Så att det inte bara blir att de går dit och inte blir sedda helt enkelt. Mm.
Så viktigt, och vet vad jag tänker? Om du också lär dig namnen på alla så är det liksom ett plus. För att det är vissa barn som inte hör sitt namn. Möjligtvis om det är någon som skriker på en och säger så där får du inte göra. Alltså, så. Men att annars säga hej Johan. Då märker det här barnet att barnet vet också vad jag heter.
Ledaren vet också.
Ja, ja jag menar det. Ja, det blir liksom en bekräftelse.
Om man då skulle ge något typ av tips till idrottsledare som kanske misstänker att det finns någon problematik kring något av barnen i ens träningsgrupp eller lag. Vad är det man ska titta efter?
Ja, när du säger att det är någon som misstänker, då har man ju börjat att se något.
Mm.
Jag tänker att om vi använder sinnena syn, hörsel och lukt, kommer vi ganska långt. Alltså tittar du noga på en person så ser du hur den mår. Du kan se om personen verkar välnärd. Det ska synas på alltså både vikt då, hyn, glans eller inte på håret, ögonens lyster, alltså verkar det finnas liv, finns det inte liv. Det här med omsorgssvikt, det hör ju lite till det här, alltså får barnet näringsriktig mat hemma, hur är det med kläder, hur är det med hygien, och det där som lukten kan komma in, att jag känner alltså gång på gång, det här barnet badar inte och ja, så. Så att det gäller att försöka samla olika saker. Och man vet inte alltid vad olika tecken tyder på. Det finns liksom inte ett tecken för att mamma dricker. Eller nej, pappa knarkar. Liksom. Utan du kan förstå att det här barnet mår inte bra. Barnet verkar fara illa. Jag har oro. Och här tänker jag också på att det kan vara ett barn som har tyckt att fotbollen här, det är det roligaste i livet, och helt plötsligt så är det inte kul längre. Och kanske uteblir, kommer för sent, har inte med sig sina prylar man ska ha. Och då är det jätteviktigt för den här ledaren att inte direkt gå på barnen och säga du kommer för sent, du kommer inte i tid och du har inte med dig det du ska ha. Alltså det här är ett mamma-pappa-problem som blir barnens problem. Och den här knatten, beroende på ålder, kanske inte klarar att ta sig dit själv i tid. Eller förstår att packa sin väska rätt. Så att vi måste komma ihåg att inte lägga ansvaret på barnet. För då blir det liksom, då lägger vi ytterligare en börda på. Om vi går på barnet så att det är dens fel att inte komma i tid och så vidare. Så att det gäller ju att liksom få sig en liten bild av det här. Kanske prata med någon tränare till. För ofta är man ju inte ensam, utan man är ju ett team runt barnen. Och så kommer man ju till det här då som jag kallar för hjälpplikt.
Mm.
Vi säger ju annars anmälningsplikt. Mm. Och då är det många som ryggar. Både den som liksom då ska utföra det här, men också den som blir utsatt eller föremål. Alltså jag skulle vilja säga att anmälningsplikten, det är en plikt vi har att ge hjälp. Och du, när du anmäler oro, alltså gör en orosanmälan för ett barn, så anmäler du inte föräldern, utan du anmäler din oro. Sen vad som sker, ja men det är ju en annan instans, det är ju socialtjänsten som avgör. Och även om man som ideell inte har en plikt i det här, alltså rent lagmässigt, så anser jag ju att alla som jobbar med barn, oavsett om det är på fritiden eller i sitt yrke, så bör man som vuxen göra den här orosanmälan om den finns där. Och var det ingenting, ja men då är det jättebra.
Finns det steg på vägen, tänker jag, för jag kan också, precis som du säger, att man kan tycka att det känns stort och att jag anmäler någon annan eller att det är jag som står som ansvarig eller finns det någonting på vägen jag kan göra? Bör jag fråga föräldrarna eller prata med föräldrarna först om jag får chansen? Eller vilka steg finns jag kan ta innan jag
först ska du se om du kan få barnet att berätta.
Mm.
Så att du liksom får en hint om kanske vad det handlar om. Och jag tänker att är det så att du ser att barnet kommer att ha blåmärken eller skyggar om du som vuxen kommer nära, alltså verkar som jag säger strykrädd eller så, då kanske du kan befara att det är våld. Och är det då våld som sker nu, kommer det ske ikväll, idag när barnet lämnar, eller alltså, då kanske man måste agera lite fortare. Men annars så att försöka, alltså barn säger själva, varför var det ingen som frågade mig?
Mm.
Och det är inte bara en gång du ska fråga, För mycket av det här är skämmigt. Om en mamma eller pappa har ett missbruksdrogproblem eller en psykisk sjukdom eller ja, vad det nu kan vara som är tokigt där hemma, så är det skämmigt och det är en hemlighet. Så du måste visa att du bryr dig och säga det, att jag säger att du inte är lika glad idag som du brukar. Har det hänt något? Du får jättegärna berätta för mig. Men säger du också det här, och kanske gång på gång för att du skulle vilja få veta lite mer, då måste du som ledare vara beredd på vad du kommer få höra.
Mm.
För det är inte alltid så lätt att ta emot. Och är det så att du tar, när du tar emot det, att du säger nej men så kan det väl inte vara, för att du själv blir så rädd, då är det risk för att du sätter munkavle på det här barnet. Det kanske är sista gången som det här barnet säger något mer. För att de regler som finns, alltså i de här familjerna, de står ingenstans. Men det är ju att inte känna efter, inte tala och inte lita på. Och man litar speciellt inte på vuxna. Och det är därför det tar sån tid. Alltså du måste bygga upp ett förtroende. Men det gör du ju genom att försöka se och bry dig och lite extra. Och inte bara då de idrottsliga resultaten, utan även om personen.
Och jag tror precis det här du säger är någonting som kanske gör att många idrottsledare känner sig. Det är ganska alltså, det är en uppgift som man gör ideellt till väldigt, väldigt stor del. Och att ta på sig ytterligare ansvar så kräver ju, det kräver ju ännu mera tid så att säga. Och är det någonting man brukar säga, som idrottsledare brukar säga att de önskar att man hade mer av, är det ju tid.
Mm.
Så här tycker jag det är så viktigt att poängtera att det här är någonting, här kan man ju verkligen göra skillnad. Det är ju många som vill skryta om att man har varit tränare för en olympisk guldmedaljör eller någon som har varit med, alltså så. Men att kunna få skryta lite grann om att man faktiskt har hjälpt ett barn ur ett sånt här mående borde ju vara så mycket större, tycker jag.
Och, kanske rädda liv.
Ja, och vi säger ju ofta inom idrottsrörelsen att vi vill utbilda människor, inte bara idrottare. Och det här är ju ett typexempel då för att kanske faktiskt till och med ta lite av tiden från att utbilda idrottare till att se vissa barn.
Och här tänker jag att det finns, alltså nätet, internet är ju jättebra för där finns det mycket som vi kan hämta. Och när det gäller att få en liksom grundläggande kunskap om det här, både tecken hos barn och vad som man kan göra, då har just junis.se under Vi tycker, där finns det en liten folder när mamma eller pappa dricker, som vänder sig just till vuxna, alla vuxna som möter barn. Och jag vill verkligen varmt rekommendera den. Man kan antingen rekvirera den gratis och få den i liksom häfteform, eller så kan man ladda ner den själv. Den är superbra. Och när det också gäller det här med att hur ska jag som ledare våga göra det här, alltså man kan ringa till socialtjänsten, man behöver inte säga vad man heter. För att om man är en ideell ledare, då har jag inte plikt av att säga vem jag är. Jag kan göra en anonym orosanmälan. Och då kan jag ringa, jag ska inte säga mitt namn, jag ska vara oartig. Inte säga mitt namn när jag ringer, för har jag hunnit att säga det, då är det inte anonymt längre. Men då också ställa frågor bara. Jag jobbar med en grupp barn och så här tänker jag. Liksom, vad tror du, behöver jag göra någonting? Eller att man kan ringa till stödgruppen som finns i kommunen. Väldigt många kommuner har stödgrupper för barn. Och stödgruppsverksamhetsledarna kan också ofta svara på frågor om det här, hur det låter. Och vill man hitta det, då går man in på drugsmart.com. Där finns det en karta där man ser över hela Sverige var det finns grupper och sånt där.
Dessutom så har ju också BRIS en stödlinje för ledare också kopplat till det här.
Ja, precis.
Där man också kan få stöd. För jag tror också det där att när man väl, alltså du är inne på det att man pratar med barn, det tror jag ledare gör ganska mycket, men när man väl når igenom och får den här informationen, då tror jag det är många som kan bli skrämda för att okej, men hur tar jag tag i det här också? Det är så viktigt att precis det här sakerna du är inne också på, att man känner att det finns stöd att få från olika håll, så att man inte kanske behöver ta hela ansvaret för det själv heller.
Det här ska ju inte hamna i knät på idrottsledaren, men idrottsledaren blir liksom bryggan över till något annat.
Tack så jättemycket för dina erfarenheter som vi kan få ta del av och kan sprida på det här sättet. Vi tar till oss att vi kan gå in på unis.se, att vi kan kolla på BRIS hemsida och ringa BRIS. Drugsmart hette en annan hemsida.
Drugsmart.com.
Ja, och vi som idrottsorganisation har ju också barn- och ungdomsidrottssakkunniga i våra distrikt runt om i landet. Så att det finns många att vända sig till. Tack så jättemycket för att du ville vara med i vår podd, Barbro.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av SISU Idrottsutbildarna. Idag gästades vi av Barbro Henriksson och pratade om barn i missbruksförhållanden och vad vi inom idrotten kan göra för att stötta de här unga och bemöta problematiken. Du kommer i kontakt med oss via vårt Instagram-konto som heter samma sak som podden Här pågår föreningsidrott men i ett ord. Du kan också mejla till podd@rfsisu.se. Vi är inte tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka utan tar ett uppehåll över jul och är tillbaka igen på andra sidan nyår. Så vi hörs igen år 2020. Ha nu en riktigt god jul och ett gott nytt år.